Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ska inte Mats mick vridas lite mer mot munnen, vad tror du?
Jo, det blir nog jättebra. Okay,
okay.
Det där blir kanon.
Ja,
vi har inga premiumgrejer som uppe på huset där. Så att, jag tycker vi tar bara vår introlåt som är så trevlig.
Vi släpper Jordens bit, va?
Du blir bara förbannad om att...
Är det dåligt humör?
Vem blir du på mest dåligt humör över hela världen förutom Jordens bit?
Nej, det är Jordens bit.
Ja, jag tänkte också.
Nu när Tom är avliden så är det Jordens bit.
Okej.
Klipp där.
Klipp där.
Det är helt odemokratiskt att det där har blivit vår signaturmelodi, men den är väldigt bra.
Det så bara det, blev så.
Jag har ingenting att invända.
Det var bara jag och vår ljudtekniker som på Valna Gott Snack då, som är moderpodden, hade tänkt att fan, vad ska vara för låt? Tänkte jag, men är inte den här bra då bara? Och då tyckte han att det var kronor.
Jo, visst, absolut. Ja.
Ja. Det är väldigt mysigt med det här. Ja, men pianointrot där gillar man väldigt mycket. Det här är ju också supervänsterbandet då, Florence Valentin.
Just det.
Men det får väl gå an en sån här dag.
Ska vi dra ett löp kanske, eller?
Ett löp från...
Jag har sett att de ser så livrädda ut.
Alltså ett löp från i veckan.
Ja, på Dagens Innehåll.
Ja, precis. Det ska vara absolut, tror jag. Det jag har kommit med är ju framförallt fotbollsvärlden. Som är lite min grej. Jag vet att du har lite grann från pingisvärlden.
Ja, men det kommer kännas rykande inaktuellt när det här väl släpps.
Jag förstår, men vi kan väl bara prata lite grann om... Jag tror ändå att halvaktuellt, för att den här personen kommer vi få se mer av, tror jag.
Det kommer vi.
Och Mats, vad har du med dig idag? Det är alltid kul att...
Ja, det är pingis också faktiskt. Alltså pingis ligger mig varmt om hjärtat, för att det är Sverige som det var förr. Det är pingis för mig.
Gamla Sverige. Alltså.
Jag blir glad när jag ser ett pingisbord, det kan jag säga. Åh, vad lycklig.
Du tänker att det är, liksom det är samma typ av pingisbord, det är jumpasal, det är kanske någon massarin, sportdryck, det bara stod sport på.
Kanske inte massarin, men alltså,
dammsugare.
Förr fanns ju pingisbord överallt, i alla källare i hela Sverige. Det var en jättestor sport fram till för ett antal år sedan. När Sverige 73 då sopade rent i VM i Sarajevo, där jag var för övrigt, då var ju
pingis... Vad var det, alltså 73? Nej, 83.
73 i Sarajevo.
73.
Då Kjell var två kantbollar för när jag vinner guld och Sverige vann lagtid.
Han säger Kjell, så menar han Kjell Hammarn Johansson.
Kjell Hammarn, ja, just
avliden
det.
I en flygolycka.
Ja, var... Nej, det var Hassals.
Nej, det var Hassals.
Vad var det någonstans?
Alltså Kjell Bäst Hassals 1977 i februari.
Just det.
Var dog han någonstans då, Kjell Alser?
Nej,
Hassalser. Han flög från Jönköping till Stockholm med ett sånt där gammalt linjeflygplan. Och på inflygning till Bromma då, så startade i Kälvesta, i ett radhusområde faktiskt, i februari 1977. En stor katastrof.
För de som inte vet, borta vid Hässelby va?
Och ja, det är Västerort, ja, precis.
Kälvesta Goif är väl deras gymnastik- och idrottsförening, tror jag.
Ja. Kälvesta fotbollsklubb i alla fall, och hockeyklubb, har ju de extremt fula färgerna brunt och gult. Det är lite speciellt.
Det borde man inte få ha, vad egentligen.
Nej, men undrar, vilka blir argast? Är det minigolfspelare som kallar det för minigolf, alltså som hör att man säger minigolf istället för barngolf? Eller är det bordtennisspelare som man säger pingis till?
Alltså minigolf är mycket, mycket värre. Det är det. Mycket, mycket, mycket värre.
Alltså, det är de arga då.
Pingis har aldrig retat någon. Inte ens ordförande Erik Extergren blev retad för att man sa pingis.
Nej.
För att han sa att vi köper det, sa han. Alltså pingisfolket är ett ödmjukt folk. Det är folket som spelar pingis.
Men inte barngolf. Alltså, inte barngolfarna.
Golfen är ju inte folket riktigt.
Framförallt inte barn. Järnmarsson har blivit tok om man säger minigolfan.
Ja, det tror jag verkligen.
Men de är inte så kantstötta, alltså då, pingisspelarna. De
är lite coolare.
De tar en oförrätt, om det nu skulle vara det, på löpande band. Och det är ett härligt folk. Jag var mycket med i pingisvärlden under många, många, många år. Och det är ju mycket sköna killar.
Finns det något mer oväntat eller något konstigare kanske i svensk idrottshistoria än att när Sverige rev den kinesiska muren 1989 och vann lag-VM, att Erik Lind, rankad världstrea tror jag, inte platsade i laget? Mm. Det är ju då helt makalöst.
Ja, det är otroligt.
Så Sverige hade ju generationer.
En sån världsport.
Alltså först kom Kjell Hammarn Johansson och Hasse Alcedo och upp och ställde han sen också som en första... Alltså boost, den första generationen. Men sen kom en ännu större generation som just drev muren 89 då i Dortmund av alla städer.
Var det mini-Stellan då? Eller så vi har efternamnen på det klara? Och, alltså Stellan, mini-Stellan Bengtsson.
Ja, det var ju 71 han var VM-guld.
Var det 71?
Ja, det var
71. Och så var det Kjell Hammarn Johansson. Och sen var det...
Ja, men Hammarn var lite före. Alltså,
ja, och sen kom Äpplet,
han var Europamästare, Kjell Johansson. Han vann ju EM-guldet i London, tror jag, redan 1960. Sex har jag för mig.
Tidigt ändå.
Tidigt. Ja, men ministerland är ju nu ledare i Houston på VM i pingis. Han träffade ju sin fru då under VM i Sarajevo efter lagtävlingen. Och inför singelstävlingen så sägs det att han blev så pass upp över öronen i den här tjejen så att han inte kunde koncentrera sig på singeln. Så att han åkte ut i första omgången.
Och vilket år var det här, sa du?
73.
De
och den tjejen lever han med fortfarande på västkusten i närheten av San Diego, tror jag.
Nu ska jag säga lite intressanta saker om Stellan Bengtsson. Först ska du få gissa, för det är inget roligt att Mats får gissa, för han kan det förstås.
Innan du säger så vill jag bara...
Hur fan ska jag komma ihåg vad jag ska säga då?
Ja, förlåt. Jag ska bara spela upp en grej.
Då frågar jag först.
Okay, ja, bra.
Hur tror du att det kommer sig att till exempel Stellan Bengtsson vill vara med till exempel i tv-programmet Mästarnas mästare, men tackar nej varje år? Varför tackar Stellan Bengtsson nej fast han vill vara med?
Alltså jag tror att det skulle kunna vara en konkurrerande kanal.
Nej, det är så här. Han är så extremt flygrädd.
Ah.
Så Mikael Appelgren har berättat att redan på den tiden de var körde i samma
Äpplet
landslag.
Äpplet, ja.
Precis. Då fick de supa ner Stellan så han vågade flyga. Så det blir värre och värre. Så han lämnar aldrig USA. Det är därför han då är överledare bara nu när tävlingen går i USA. Han är otroligt flygrädd. En fakta om honom.
Men hur kommer han dit då till Houston?
Han bor där.
Han åker bil 200 mil till Houston från västkusten.
Men då, alltså, åker han, hur fan gör han då? Åker han båt över då från början eller?
Ja, det vet jag inte, men jag är på väg att glömma nästa faktum.
Ja, förlåt, fortsätt.
Efter Leif Smoke Rings Andersson, som hade ett program i Sveriges Radio många år som heter Smoke Rings, så har Stellan Bengtsson tydligen Sveriges tredje största privata skivsamling. Han är en musikälskare av stora mått av vinylskivor.
Oj, vem var den andra och första?
Det förtäller inte historien. Nej. Ja, men det är musikproducent på Sveriges Radio skulle jag tro.
Men Stellan har blivit mega Stellan när det gäller skivor. Alltså,
ja, otrolig skivsamling. Sen så är det lite intressant också, för har pratat med Äpplet, som man säger då, om, för Stellan Bengtsson var ju tonåring när han vann VM-guld, väl 71.
Han är född 52, så han fyllde 19 år i augusti.
Då hör vi 19.
Året efter.
Tonåring.
Ja, verkligen. Ja.
Att han pikade då som tonåring, och varför, skälet till att han blev gradvis sämre jämfört med de andra, det var enligt, nu får du stoppa, rätta mig om jag har fel, men enligt Mikael Appelgren i alla fall, Äpplet, så är det så att loparna kom. Och så den yngre generationen med Ulf Dekan Karlsson, med Ulf Bengtsson och Äpplet, de började loppa, och det gjorde inte Stellan på samma sätt. Så han klarade inte den nya tiden. Vad säger du om den teorin, Mats?
Ja, alltså, det sägs ju, och när jag var med på den tiden, 1970 på SM, så dök ju Stellan upp att spela semifinalen i final mot Hassall seriefinalen. Det var en jättefin match. Och sen var Stellan också finalist, tror jag, i EM i Moskva 1970. Men då hade han ju en unik egen spets, ungefär som Janne Boklöv i backhoppning. Alltså han var innovatör. Som
eller Fosbury flopp.
Eller Björn Borg, enfattad backhand. Men den stilen lärde sig alla sen. De kallade för piskrapspingis.
Aha.
Alltså han var så otroligt snabb på bollen. Det var en ganska liten kille, 1,70 lång ungefär, med en otroligt spänstig kropp, med ett otroligt temperament i slagen. Så att han var först på bollen hela tiden. Nu är alla först på bollen. När de servar så trycker de på direkt så mycket de orkar med forehand framför allt.
Det är jobbigt att de är tvåa på bollen, tänker jag. Alltså, ja. När de kommer över nät.
Men alltså, förr i världen så var det på hans ersikt, så tog de bara puttade på den gamla vanliga tiden. Men där var han ökade tempo så kopiöst i bollen och var först på bollen.
Han tog kommando över själva spel.
Han tog dem på sängen faktiskt.
Poängen.
Efter VM:et då 1900 eller EM 74 så gick det bakåt för Stellan, för då lärde sig alla hans.
Men vilket år var han blev?
Och då var ju Stellan inte så speciellt gammal alls.
Född 52.
Ja, så då var han ju 22 år, så gick det bakåt.
Och vem var han blev kär i? Eller vilket år var det?
Det var 73.
För då hände det här nämligen.
Ja, nu ska det bli spännande. Vad är denna jingel?
Nej, det var bara att Mats sa att Stellan blev uppe över sina öron förälskad.
Då får jag upp. Jag tror ordvitsen.
Alltså, inte det bara kul att...
Absolut.
Kul att trycka in det, tänker jag.
Stellan var ju en pingisnörd i Falkenberg. Det fanns en Stellan Bengtsson till i Falkenberg faktiskt.
Eller bara en revisor typ? Eller?
Stellan Bengtsson i Falkenberg var äldre än Stellan. Och ifrån samma klubb i Falkenberg.
Otroligt.
Men, ja, det är
hade jag bara vetat att du hade den timingen där, du hade naturligtvis stoppat hoppat med. Även om
ja, det klipper vi in. Det klipper vi in. Ja.
Men han var inte så framåt när det gällde tjejer faktiskt, minns Stellan Bengtsson. Han var upp över öronen i pingis faktiskt. Ja. Men så hände då den här kärlekshistorien på VM i Sarajevo 1973 efter dragtävlingen. Och då tappade han koncepterna.
Stellan blev könsmogen 21 år.
Men då förstår man ju kanske att han satsar på det då, om han inte var så bra på tjejer. Att, då blev han kvar i USA, och, för de är tillsammans fortfarande. Är
han, han flyttade ganska snart till USA för hennes skull och har bott där hur många år
alltså, som hon är amerikanska. Som
ja,
amerikanska.
Ja,
hon var alltså spelare för USA i VM i pingis.
Och intressant också apropå Kjell Johansson, om man pratar lite olika sporter så när Björn Borg slog igenom i början på 70-talet så hade vi ju då inte bara en samtida bordtennisspelare som hette Kjell Johansson, utan också en tennisspelare i Davis Cup-laget som ju var med när Björn Borg slog igenom, när han slog Onni Parin, Nya Zeeländaren. Då var ju Kjell Johansson med i det laget.
Otroligt.
Och det var så att Leif Johansson, alltså Pim-Pims farsa, han var ju med i laget med Björn Borg då, och det var Leffe Johansson och Björn Borg som spelade singlarna mot Nya Zeeland 1972 i Båstad.
Precis.
Och då så var de så pass ovänner från Södertälje båda två, så att Leif var lite äldre, han såg ner på Björn och tror jag med större sociala kompetens då, så tryckte han ner Borg ordentligt, och det glömde aldrig Björn Borg, så att de kommunicerade via Berlin då med lappar.
Det var så pass illa.
Pratat med varandra, så.
Men vad sa då tränaren eller förbundskapten Lennart Berglin? Tyckte han det var larvigt eller vad? Har du fått någon insight där vad han tyckte?
Han tyckte att det var larvigt.
Ja, sa inte till Leif Johansson, nu får du be om ursäkt till Borg här, för nu har vi en kille som är på väg att bli lite bättre. Och
säkert,
så att...
säkert var det så.
Jag har hört att Tenny Svensson, som var lite typ sådär nästan i Davis Cup-lag, du kommer ihåg Tenny Svensson. Han blev skadad en gång och sen så skulle Lennart Berglin massera honom. Och han var så jäkla hårdhänt så att han skrek så otroligt mycket så att ett annat landslag, jag minns inte vilket, trodde att det var några som hade sex utav det. Så de blev försenade sin match. Och det var alltså Tenny Svensson som blev masserad av Labbe, som han kallade. Och det gjorde så fruktansvärt ont tydligen. Kan du bekräfta eller dementera?
Alltså Labbe var ju hårdhänt, så det förstår jag.
Ja. Men, är Labbe nu Lennart Berglin?
Det är Labbe. Som masserade Tenny Svensson.
Alltså han stannade i den mentala åldern. Alltså han var 16-17 år hela livet.
Alltså Labbe då?
Men, Labbe. Okay, ja. Och han var ju en stort barn, det var han verkligen. Ja. Men också väldigt okänslig. Han var totalt okänslig för allt faktiskt. Och även då för massage. Då,
ja. Och det var också han, de flesta som är äldre känner till den här anekdoten, fast kanske inte alla yngre. Men det var, de var ute och blev något fel på bilen någon gång. Eller vad var det? Mm. Och sen skulle han prata. Mm. Do you have what we in Sweden call skruvmejsel?
Skiftnyckel. Vandringssägnerna gör ju med historier så att de kanske blir aningen förändrade. Men lika bra ändå.
Ja, men jag tänkte, kallade de, för det känns på den tiden som att man, Tenny då, att han kallades för tennis, misstänker jag.
Ja, det var Tenny Svensson, va? Det var inte Tenny.
Nej,
ja, det var
Tenny
Svensson. Så jag menar att de kallade honom så här Tenny typ.
Säkert.
Det gjorde de inte.
Eller han kanske blev sur över det.
Nej, men det hade du fel.
Ja, de gjorde inte det.
Han kanske blev grinig när han var liten för att de gjorde det.
Jag tror ingen...
Klappa till Labbe,
jag tror ingen liksom spårade in på det.
Var lite för dumma.
Märkligt nog. Det är konstigt att de inte gjorde det.
Jag tänker på den tiden som med Äpplet och Bagan och allt vad de hette. Eller vet han, Hamman och allt. Jag tänkte att det var tennis.
Bagan var ju Björn Nordqvist i fotboll.
Just det, stämmer. Och vet han då, Rosengren i Mjällby också.
Ja, Bagan. Ja, naturligtvis.
Finns ju fler Bagan som, och även, vad heter han då?
Ja, just det, finns en bagare till.
Det finns ytterligare en bagare, va? Ja. Bagan var också en alkis i Gröndal när jag var liten.
Ännu bättre.
Som brukade gå. Liksom.
Det var någon i Kalmar som hette Bagan.
Ja, precis.
Det finns många som man rent tvår huvudet så kan man då hitta många Bagan.
Ja, många Bagan, ja. Många Bagan. Ja. Och såklart i Åshöjden.
Ja, men det är ju Björn Nordqvist.
Ja, det är okej. Okay. Jag trodde att det var en riktig spelare.
Jo, men så här. Det var ju en riktig spelare. Han var den som innan Thomas Ravelli bräckte antalet landskamper.
Ja.
Som du har fått stryk för. Men då var det Björn Nordqvist som hade flest. Och han fick en roll som ungefär sig själv i Åshöjden. Och han är väl den sämste skådespelaren som har besett denna jord. De söker alla hans repliker. Han kunde inte prata i stort sett.
Han hade gjort någon form av cameo då, jag tänker. Ja. Exakt. För Bagan var lite äldre, bedagad med dåligt hårfäste och liksom,
dåligt hårfäste när han föddes.
Hörrni, på tal om bordtennis då, så har du ju en grejer. Vi har ju en ny supertalang. Vill du berätta, Mats, eller vill du berätta, Olle?
Truls Mörregård är ju inte ny på något sätt.
han dök ju upp väldigt tidigt i pingis Sverige som en ett underbarn helt enkelt. Han har varit med jättelänge. Fast han är jätteung fortfarande.
Men ny för oss vanliga dödliga.
Han har inte motsvarat förväntningarna egentligen förrän nu faktiskt.
Det är väl lite skador som har satts upp för honom.
Skador.
Hur gammal är han då? 18?
Han är 19 år och han slog igenom när han var 14 år. Då flyttade han från Småland till Eslöv i Skåne där han är skolad.
Han är från, vad heter det, Perellis Hovmantorp.
Ja,
samma i Småland faktiskt.
Ja, som Charlotte då.
Jag sa Småland, så vi rörande
över. Är det precis mellan Skåne och Småland, Hovmantorp, eller?
Ja, jag tror Osby är precis mellan Skåne och Småland, men det kanske också.
Ja, det, vad heter det? Emmaboda är väl också rätt lågt det, va?
Emmaboda ligger jättenära Osby. Emmaboda,
södra Småland pratar om, södra Småland.
Ja, barnvagnsställe ligger jättenära Osby, så du är helt rätt där.
Ja, men då
Lasse Holmqvist Osby, va?
Vem är Lasse Holmqvist?
Ja, och inte bara det. Kicke Danielsson är från Osby.
Ja, Kicke också. Just.
Och Ica Ulf.
Ica Ulf, min favorit.
Vad heter han? Tilly? Johan, eller?
Ja, Paul Tilly.
Paul Tilly.
Han är från Osby.
Paul Tilly som vid ett tillfälle faktiskt spelade poker, på tal om lite sport då. Så var han med i poker-VM. Och gick ganska bra för honom. Och det kostade så här $10,000 att vara med. Så att det krävs att du har lite grann när du åker dit. Men då hade Paul Tilly lagt in markerna i fickorna, och får ju såklart inte göra. Så han åkte ut, han blev diskad.
Ja.
Och då låg han typ såhär tre efter första, det var helt sjukt var det. Det höll på att bli en supersensation liksom.
Otroligt.
Men då la han ner markerna i fickorna.
Men Ica-reklam lär ju vara väldigt lukrativt.
Ja
han gör ju inget alls.
Loa Falkman var ju på nästan på knockoutens brant ekonomiskt.
Mm.
Och så räddade sig allting upp när han blev Ica.
Ja, just. Men det är så att Paul Tille, han hette då Paul Bengtsson. När jag jobbade med honom på Sveriges Radio, då gjorde han saker för vårt radioprogram. Han var ute och jävlades med folk och vi levde illa. Fick
var han rolig då?
Ja, han var rolig. Han fick mat, så han körde med dold mikrofon. Och då var han skådespelare och skulle satsa på att bli skådespelare. Och precis då när vi slutade med vårt radioprogram Pippi Rull 2001, då fick han, då började, tror jag, ICA-reklamen redan på den tiden. Så den har funnits så länge. Och då trodde man ju att, vi tyckte det var lite dumt, du kommer inte få några roller på det här. Du förstör kanske din karriär. Men han sa, skitsamma. Vem kunde då ana att det skulle gå hela vägen till hans pension i stort sett? Att det är så många år. Ja, men så han lever gott på det. Det är 2 inspelningsdagar i månaden. Och det är mer än en månadslön.
Jag tror att han känner lika mycket som typ alla Pippi-rullgänget. Du och han är på samma nivå, tror jag.
Ja, säkert. Men vem kunde ana då? Vi trodde det skulle förstöra hans karriär. Och istället så blev det hans karriär.
Det är inte att Bobo Krull satt och lovprisade hans. Liksom, ja. Lovordade.
Jag tycker alltså, han är en favorit för mig.
Ja, vad kul.
Ja, men han är rolig. Han verkar kul faktiskt.
Naturligt.
Ja, jo.
Naturligt, på ett naturligt sätt.
Jag måste bara fråga en sak. Vi ska gå vidare med pingis också. Men Mats, du sa att du har haft 2 fruar. Första frun var tidigt då.
Ja, det var ju Hillevi då. Och det här är ju Marie som jag har nu sedan 82.
Bor Hillevi kvar i huset sedan att få bo?
Icke, sedan icke.
Nej.
Utan det är bara du som äger det själv då, helt enkelt.
Jag hyr ut det.
Är det någon som har hyr ut så att det inte står tomt?
Ja, just det. Hyr ut.
Ja.
Och jag bor ju nu i Solna i Västra skogen.
Ja.
Jag träffade Marie då på Albatross 1982.
Ja, just det.
Faktum är att vi hade en generös chef då på Radiosport som heter Pelle Josefsson.
Ja.
Så han lät mig åka ner till VM i boxning i München samma dag som det började, på lördagen. Så att jag var ute med grabbarna då på fredagkvällen dagen innan då på Albatross
82 då,
och träffa Marie. Hade jag haft en tuff chef så hade jag inte fått åka samma dag, och Marie och jag hade inte träffats överhuvudtaget.
Intressant.
Vad heter det? Vår gemensamma vän Jens Thorin hade ju sagt nej såklart.
Ja, men alltså Pelle högaktade ju mig och vad heter det, Lasse Granqvist. Vi stod i särklass i hans synfält och sådär. Så att vi fick göra lite som vi ville. Så att jag bestämde själv när jag stod på mästerskap och så vidare. Och beställde själv flyglinjer och så vidare.
Men är du född, Mats? 70? Eller 40?
40.
50?
50-talet.
52 är född?
Mm.
Du har inte fyllt 70 än?
Du 52, det är alltså det är 10 år efter Arne Hegerfors.
Så är det. Arne Hegerfors förresten, ja.
42, och som Ulf Adelsson också, tänker du då? Det stämmer.
Ja, det var faktiskt första gången jag tänkte på.
Alltså, Arne Hegerfors är ju en polare till mig sedan gammalt.
Ja. Hur mår Arne då?
Han har mått dåligt.
Tyvärr mår han väldigt dåligt. Han har ju misskött sig. Jag kommer ihåg när vi var i Australien på mästerskapen. Han var ju med då när det gick bra för Sverige, alltså då slutet på 80-talet.
I tennis då, va?
I tennis. Mm. Så han ville åka på stormästerskapen, så att han tog sina tennis under sina vingar skugga då naturligtvis.
Mm.
Och sådär. Så att då hade de en buss stående vid tennisstadion då, alltså i Melbourne. Och då skulle han spela över då kanske 4 på morgon. Något sånt där.
Ja, det låter...
Alltså filmbilder då från mästerskapet till morgonsändningar och sen fram på. Och så där. Så att då frågade journalister honom, var det inte jobbigt att gå upp så där tidigt och vara där 4 på morgon och göra de här grejerna då? Och då sa Arne att jag går aldrig och lägger mig före 5, så att det passar mig perfekt.
Men var du ute och söp Arne då? Eller var han...
Icke sa Nicke.
Alltså, han var inte superkille.
Han satt på hotellrummet och han levde på snacks och Coca-Cola.
Ah,
hela
intressant.
Sitt liv. Han var aldrig på restaurangen. Han satt alltid och tog upp skräpmat till sitt hotellrum i alla år, i alla världsdelar jämt. Ja. Och då mår man inte bra.
Han var ändå smal och sådär.
Så här, och han hade ju också Sportnytt i alla år. Och de sändes, jag tror under många år, så sändes 21.50. Och han bodde väl i det här tv-huset. Och enligt uppgift så kom han alltid till tv-huset. Han var inte med på möten och sådär, utan det var bara på telefon. Så han kom dit vid 9-tiden. Så sände han och sen drog han hem. Men vi gjorde ett program om 56-orna när de fyllde 60 år. Alltså de var det 2016 då förstås, 5 år sedan. Då intervjuade vi en Hegerfors som har träffat många. Vi intervjuade dig också angående Björn Borg.
Just det.
Men då var det lite speciellt för att Arne Hegerfors fortfarande är jättebra historieberättare. Han kunde berätta, minns ni förresten, eller jag kan berätta förresten när jag träffade Ingmar Stenmark och han blev förbannad på mig i Sladming, du. Och så drog han den historien, ganska bra. Och sen var det tyst i 2 sekunder. Har jag förresten berättat när jag träffade Ingmar Stenmark i Sladming och han blev arg på mig?
Åh nej.
Då fick du klippa det.
Ja, och saken var alltså långtidsminnet bra, närtidsminnet helt borta.
Hade det varit Pipperull så hade du inte klippt bort det, va?
Jag vet inte om jag var elaka, men jag förstår din tanke. Men det var i alla fall hemskt. Men fortfarande jättebra historieberättare, men närminnet helt borta.
Men när alla köpte hus på den tiden, alltså början på 70-talet, och Arne då i Åkersberga, och problemet var att Arne hade ju ingen bil, ingen körkort. Nej.
Det var dumt av Arne.
Alltså han bara köpte ett hus på vinst och förlust.
Hade han ingen fru eller något som kunde...
Jo, en fru.
Tala om för honom.
Och ett barn i Åkersberga, men kom aldrig hem på kvällarna. Han hade ingen bil.
Hur kom han hem då? Hur gjorde
han? Han kom inte hem.
Vadå, så han blev kvar i stan? Och så olika...
Och var sov han någonstans?
Svar, han kom aldrig hem.
Ah.
Men var sov han?
I radiohuset, tv-huset.
Var du på någon soffa typ? Eller?
Nej, de har ju vet, i katakomberna under radiohuset och har de ju övernattningsrum där jag har sovit också.
Jag har sovit där mycket också.
Jag har sovit väldigt många nätter. Kanske har sovit en 30-40 nätter tror jag minst, där nere.
Men jag ligger också på 30-40. Mm. Alltså, jag bodde hos min mamma och pappa fortfarande när jag var 19 och var praktikant på Sveriges Radio. Då var man ute och söp ganska ofta och ville inte åka hem till Hässelby Backlura.
Nej, då kunde
då
man sova.
Katakomberna i radiohuset.
Men killar, har du någon gång av er så att säga smugglat in ett hemsläp på radiohuset?
Nej, faktiskt aldrig.
Mats?
Jag har gjort det.
Har du gjort det? Hillevi eller vem
var det? Nej, alltså jag och numera väldigt passionerade Pepeng, vi var ju polare på radion i många år och vi lurade varandra ut på stan tror jag och träffade då efter dåligheter naturligtvis då någon dam och sådär och då kunde man ju ta med sig vem man ville sent på natten genom att åka in på parkeringen på baksidan
ja,
på
radion. Ja, naturligtvis, för då går man ju förbi väktarna.
Nej, de hade just inga det. Kameror då på den tiden. Så du kunde gömma folk såhär, bakom framsätet. Kunde du gömma folk bakom framsätet. Och då kom man in på där så kunde man gå in på baksidan lekande rätt med sitt passerkort då. Och ingen märkte någonting.
Nej, idag är det svårare om Lotta Bromé ska ta med dig eller Anders Måns.
Hon har fått kicken.
Ja, hon får inte vara kvar. Men
när jag sov där senast, nu är det väl kanske 25 år sedan jag sov där. Men då var det ju papperslakan. Var det representativt när du drog ditt damsällskap?
Får jag fundera en stund? Jag kommer inte exakt ihåg just detta. Men det var det naturligtvis inte. Men jag har för mig ändå att när man bodde där ensam och kanske mådde lite risigt då på natten och varit ute och det med grabbarna, så var det en otrevlig miljö att vakna i, framför allt där nere tycker jag. Du mådde ändå sämre än vad du borde göra normalt.
Det
faktiskt.
Var som ett stort sjukhus. Alltså,
jag kan tänka mig det.
Känsla. Inte trevligt.
Och Peppe Eng har väl flera nätter minst, tänker jag, med damsällskapet.
Ungefär som min nummer är.
Ja, samma. Okay. Fan,
det 30-40 ungefär.
Jag tänkte på dam. Ja, du tänker numerären för numerär, dina kvällar, alltså damerna.
Fick Ulf Båge någonsin vara med? Jag tror inte han fick det.
Ulf Båge...
Ett kapitel för sig.
För övrigt, han mobbar ju mig i golf.
han också?
Han är en av golfens största ökända mobbare.
Alla hatar honom, eller?
Ja, alltså, i Burvik där jag spelar, där nämner man Ulf Båge då med reservation, verkligen.
Jaha.
En mobbare, ja.
Det är därför han flyttat till Spanien nu. Han bor i Spanien, tror jag.
Så är det.
Men, stora gräv på Ulf Båge, framgent.
Träffar han och jag då varandra i samma boll, och han är ju bättre än vad jag är då. Och jag har mycket sämre nerver och det. Så att
men du är mycket snällare också.
Han psykar ju mig något enormt. Alltså.
Men där, där har inte jag fattat att folk ska hålla på psyket.
City Stormarknad Open var vi med på båda två då. Av typen 2000 och sånt där. Och den mobbningen kommer jag ihåg.
Vad sa han då?
Alltså han har ju ett överlägset flin. Det har
han är 2,06 lång, ska vi säga.
Ja, ett överlägset han är, flin.
Hör igen, 2,06. Ja, lika lång som Rolly Ram i Alvik. Ja, ja. 2,06, det är långt.
Han är alltså bara 20 cm från Yao Ming.
Ja, och han är ju lite längre än jag som är längst i världen.
Precis.
Och även Feldreich, va?
Feldreich är 2,11.
2,11, 2,11.
Okay. Det är helt vansinnigt, såklart.
Sten Feldreich.
Ja, Bengt Feldreichs son, han som är i Kalanka varje år.
Men du, jag måste ändå bara, Mats, ge lite upprättelse till dig här nu med Ulf Båge. Att Ulf Båge har ju en behåring. Man, det är skägg och det är ögonbryn och det är mycket hår. Man vet liksom inte vad som slutar vara någonstans. Allt bara växer in i varandra.
Ja, det gör väl också att mobbingen tar hårdare.
Ja, just det.
Ja. Men då kan du kontra med det i så fall. Ja.
Nej, om man står på första tio alltså, och det står ett gäng av typen Ulfbåge runt omkring då när man ska slå ut. Alltså det är en mardröm.
Mm, jag kan tro det.
En riktig mardröm.
Jag har en annan idé, Mats. Att du och jag och Olle tar med oss Ulfbåge på en runda. Och så psykar jag och Olle skiten i Ulfbåge.
Gärna för mig.
Så att han går därifrån. Gärna det är varit otroligt. Han kan inte spela 18 år ens.
Nej, men alltså Ulfbåge i all ära. Vi har känt varandra jättelänge.
Han var på radiosporten länge innan han var på tv-sporten.
Ja, vi bodde okay. I OS-et då.
Säg året så sätter Jesper
ja, orten. Jag måste OS-et på klipp här. Alltså OS-et var 84 eller var det? Nej, nej förlåt.
84,
det,
förlåt,
det var 76 redan.
Nej, i Montreal. Ja,
Montreal 76. Ah, mm. Då bodde jag och Ulf Båge och Ingvar Oldsberg i tre stycken i samma rum i tre veckor.
Oj, oj, oj.
Och hur var Oldsberg? Var han redan då så att säga i gasen?
Alltså, Oldsberg var ju, som han sen skulle bli och alltid har varit, en glad garçon. Alltså, ja. En otrolig festare och det.
Har ni träffat varandra, du och Oldsberg?
Ja, vi, alltså även för det här. När han var lite piggare i huvudet så visst gjorde vi det. Och väldigt trevlig och rolig. Och vi gjorde också en rolig, vi hade ett radioprogram igång där vi gjorde busringningar. Mm. Och då gjorde vi den är halvtråkig den här idén, men den blev lite rolig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy-ad-free. That's Amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Mindler.
Jessica är på sig.
Lövengrip. Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt. Det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle haft Lama här som är queen av möten, men, men hur, jag kan anta att man får boka möten online, vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det, psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten, psykologmöten online.
Det vill säga, det är skönt ändå. Ni håller ju på med som är mobilen ändå.
Ja,
det är där ni är. Mm. Det är där kidsen är.
Och nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En pappa eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250, det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan få
om du har ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt vibe.
Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga,
ja,
när man måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Men här kan man bara skicka ett meddelande i appen så här. Det flög inte riktigt med Kerstin, för att testa Lena.
Ja, eller Rolf liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur, och det är ska jag säga detta nu. Det kostar precis som ett helt vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader, bara för att det är otroligt mycket smidigare. Och det är typ, det är inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt. Om det är något vi har lärt oss om Sverige så är det att vi har bra vård, men det är långa köer.
Vårdköerna,
nej men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svara, alltså det är så här, nästa tid är 15 minuter. Alltså det är
detta, det är otroligt.
De är som på jour hela tiden för att lyfta den mentala, psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att
det är bilkör till psykologen eller?
Exakt, det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså det är klimatsmart, veganskt. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla 18 år och uppåt. Det är vuxenpsykologi. Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att, att någonting gnager. För man kan också fråga Mandler, har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Kan de säga ja eller nej? För de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänk, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Mandler-appen, sök vård, be om hjälp. Och så hjälper de dig.
Exakt. Och säger de nej, då lider du inte. Och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Mandler.
Verkligen. Stort, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack Mandler.
Tack för hjälpen.
Tack.
Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner. Alicia, vet du vad Sini är?
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda, det är alltså en revolutionerande produkt, på riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Jag tänker framförallt på klimatet.
Ja. Och det här
är lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar. Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken som du har gjort, vi har alla gjort det
och tonvis med plast. Hallå.
Ja, tonvis med plast.
Och man har gått till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej,
vi är nere på grammen. Vi är nere på grammen. Och med Sini får man en plastflaska och så får man en tablett som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare.
Och sen fyller
man bara på med vatten och låter det stå och dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller.
Nej,
så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan Sini. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha tills jag dör.
Ja, och det är inte bara det. De liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Så
den gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte det där riktigt, men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett. Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, sprayar och det bara pff, och man torkar bort det liksom. Det är helt...
Ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det. Det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Så det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Du ska precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså du får ett startkit. Vi har på vinden.
Mm.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan
är
du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i vattenglaset, i munnen. Nej. Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki, norr om Åbo.
Ja.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte...
Inte sånt där kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska ligga i typ hundratusentals år innan det löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat.
Nej,
jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt, helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska jag sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
Att VM 87, som Sverige vann i ishockey i Wienerstadt Halle i Wien.
Ja.
Då sa Arne Hegerfors väldigt ofta, välkommen till Wienerstadt Halle i Wien. Och så Wienerstadt, som vann i Sverige. Så gjorde vi... uppskattningsvis då, vad var det, 12-13 år senare, bara ringde helt ut apropå ingenting och sa att vi ringde från ett undersökningsinstitut som sa att han var den sportkommentator som hade nämnt arenan flest gånger. Du hade nämnt Wienerstadt Halle 123 gånger under 2 veckor. Och han sa, vem håller räkning på sånt? Otroligt, sa han. Och jag bara hittade på, men det var lite roligt. Han tjatar om den jävla Wienerstadt Halle.
Jag tyckte att det var roligare, roligare än vad du säger själv att det var.
Ingvar hade förmåga från start, en förmåga hade Ingvar Ahlsberg från start att gå hem hos folk. Alltså otrolig förmåga. Vi var faktiskt på SM-finalen i bandy och då var jag speaker faktiskt där på Gamla Södersradion. Och då var Ingvar, så att säga, intervjureporter för tv där. Han stod alltså vid kortlinjen då och beredd att hoppa in med mikrofonen och fråga då om det händer någon skada eller liknande eller byte och så vidare. Och hela läktaren bakom mig, alltså hela läktaren, huvudläktaren, de skrek alltså Ingvar, 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 Ingvar under hela matchen när de fick se på Ingvar Oldsberg.
Jaha,
det säger
Gud.
En hel del. Alltså,
ja, det är otroligt.
Att han gick hem alltså hos vanligt folk.
Han hade ju programmet Kryss också med Björn Skifs under många år. Mm. Som var det största lördagsunderhållningen. Där de körde klipp från jordens humorprogram. Och då var det Kryssa lugnt. Han och Björn Skifs, de var ju störst då.
Det finns mycket just, att säga om Ingvar också. Alltså i Montreal, OS 76, som jag inte kom på direkt, vilket OS det var med 76 i Montreal. Det var ju ett festar-OS för mig också. Mycket fest var det. Montreal är ju en underbar stad. Franska Montreal.
Ja, det säger Mats Näslund också.
Jättefin stad. Mycket restauranger. Mycket mer än vad det finns i andra delar utav Kanada.
Men också Bernt Johansson måste vi bara på cykel. Klassiska bilden, man ser att Bernt Johansson kommer då upp för krönet.
Fast han festar nog inte lika mycket som Arne Hegerfors.
Eller Massamba för den delen. men när man ser Bernt komma med alla motcyklar bakom, det är ju stort, det är tufft, det är coolt.
Där snackar vi magi.
Aldrig har jag varit så glad att se så många poliser.
Just
det. men Ingvar Oldsberg i Montreal, det jag kommer ihåg ifrån det var när han då kom hem med sin axelremsväska, då, sin gula då Adidas-väska och sin tränskott. När han kom ut ur en polisbil faktiskt, där vi bodde i ett lägenhetshotell, Radiosport och TV-sport tillsammans. Då kom han ut ur en polisbil som hade hittat honom på stan då. Och precis när han kom ut ur den här polisbilen och skulle in i entrén, då kom Åke Strömmer och Lars-Gunnar Björklund gående på väg till friidrottsstadion. De mest seriösa killar som någonsin kan finnas på den här jorden.
Åke Strömmer var ingen glad lax, va?
Absolut inte, absolut inte. Men de skulle alltså göra friidrott då. Och då träffar de Ingvar då, som var bortom alla sinnens fulla bruk. Och han skulle ju då få åka hem. Han skulle hem.
Ja.
För att han blev...
Oh, jäklar.
För att han gjorde bort sig så mycket då?
Ja, och det var liksom efter 3-4 varningar tidigare.
Och vad hade hänt då? Vad var skälen bakom?
Nej, det var att han inte sköttes helt enkelt. Men på den tiden, 76, så var det ju ändå stort förlåtande attityd mot sådan på Sveriges Radio i alla fall. Ja. Så att Hyland var ju med då också i Montreal.
Jo, men vad hade Arne gjort under mig?
Ingvar Oldsberg. Ingvar.
Ja, förlåt. Hade Oldsberg, alltså, om han var förlåtande och ändå inte förlät, så bara, hur grovt var det?
Ute och krökat på nätterna, alltså då, på tjänstetid, säger man ju idag naturligtvis att det var. Men ja. Han var ute och krökat på nätterna och kom hem då i en polisbil som hade hittat honom ute på stan. Och han hade sagt någonting då, adressen ändå i andan om då, så de körde honom till där han bodde. Och då kommer dessa två seriösa Björklund och Strömer gående på väg till friluftsstadion och möter Ingvar då. Det blir för mycket för Strömer som var chef då faktiskt.
Aha, men sen
sa väl Hyland att låt grabbarna ha sin gång ungefär. Så Hyland sa låt dem ha sin gång. Och,
men han var inte ens chef va?
Nej, låt han, alltså potentiellt var han ju en storhet Hyland. Så han sa ju till Strömer då i alla fall att låt Ingvar vara. Men ge honom en varning till då, så får vi se vad som händer. Så var det på den tiden.
Men det är intressant att de namnen du nämnde, för att jag har suttit med många, många gamla tv-reportage och tittat vad som kommer med till de här filmerna i Mästarnas mästare. Mm. Och då har jag tittat på många reportage och de flesta förtjänar att klippas ner, för det var långt och var segt. Men två personer, Göran Zachrisson, han kan ha ett reportage med 6:30 eller sånt där. Blir inte bättre av att klippas ner. Super, alltså för han var ju en sann konstnär. Mm. Men också ska jag säga Ingvar Oldsberg. Tajta reportage med mycket humor, mycket glimt. Inte heller hans reportage var för långa. Alltså, jätteduktig på att göra reportage.
Ja, kan tänka
det är de två. Alla andra reportage blir bättre av att tajtas, inte de.
Oldsberg gjorde ju en film, förlåt, men till Sweden Hockey Pool där min mamma jobbade på någon gång, kanske 2003. Mm. Över alla VM-guld Sverige hade. Och så kommenterade han då från typ 50, vad var det, 62 i Colorado Springs va? Och ända fram kanske till 98 i Schweiz typ.
Kommentera själv?
Jag kommenterar själv.
Ungefär som Annie Lööf gjorde under sina debatter.
Ja, lite så. Men otroligt bra reportage. Alltså man blev verkligen fäst vid, mycket därför min kunskap om typ hockey VM 87, Thomas Sandström. Ja. Det var 87 va?
Ja.
Bakom ryggen.
Thomas Sandström, 3-2.
Precis, han fick passningen bakom ryggen va?
2-2 målet.
Ja, ah, det var det. Men om vi ska knyta ihop, det var alltså Wienerstadthalle där vi skojade
med honom. Precis.
Det var omöjliga Sovjet som bara fick 2-2 mot Sverige, vilket ju grundlade Sveriges seger.
Och Kassatonov gråter.
Och det var också då någon svensk fick en, var någon ryss som krossade en svensk i huvudet, kommer jag ihåg.
Det är bara du som kommer ihåg.
Ja, väldigt, det var väldigt bra.
91 var det som Garpenlöv fick en smäll i huvudet
hände?
På slutsignalen Sverige-Sovjet 2-1 till Sverige. VM-guld är klart.
Vad hände då med ryssen?
Ingenting har jag för mig. Det var alltså just efter slutsignalen som ryssen gav sig på Garpen då.
Ja.
Som en hämnd då. För att det som hade förlorat, sen var det väl någon sorts kanske intern fight de hade haft.
Och Tommy Söderström var ju målvakt 91. Mm. Jättestolt över det VM-guldet. Just. Men VM-guld 92... också Sverige VM-guld då. Också Tommy Söderström målvakt. Men då tyckte han inte att han har varit speciellt bra. Så att under Mästarnas mästare 92 som sändes, alltså, då gav han VM-guldet som han har fått 92 till programledaren Micke Leijnegard. Så det betyder inte skit för honom, för han tyckte han har varit dålig. Däremot 91 tyckte han att han har varit bra.
Alltså Söderström var ju riktigt usel i finalen mot OSS, oberoende ryska, efter Sovjet då, före Ryssland, OSS, så att jag tror att ryssarna var med 3-0 mot Sverige och alla tre målen var riktiga bjudningar från Tommy Söderström. Det var hans sämsta match hela karriären.
Vi tar Truls snabbt bara. Truls är jättebra, Truls är framme i VM-final nu va? Eller VM-semifinal? Nej, final.
VM-final.
Alltså det är samma som Falk var 2019. Då.
Precis, och då möter Falk det ovanliga världsättaren Malone och var ju chanslös förstås.
Det är Malone som har vunnit 2 eller 3 raka OS va?
Jag kollade upp det här för 2-3 år sedan, vilka som är de största bordtennisspelarna i historien. För att det var någon som sa att det var Gio. Och då räknar man OS-guld och VM-guld. Och jag tror att det var Gio var på tredje plats och Malone var före.
Jag tror Malone vann väl nu va i Tokyo?
När var Tokyo?
Nu i år, 2020.
Ja, det är fullt möjligt. För han vann, det var han som slog Mattias Falk 2019 i alla fall.
Just det. Ja, han har vunnit typ allt Malong. Mm. Och vad heter han? Mali som slog Gio 2004 va? Semifinal.
Det är fullt möjligt. Den som Gio slog när han vann sitt, det var Yang Jialiang, kommer jag ihåg i alla fall.
Just det,
ja, kineserna kommer och går, endast Gio består.
Ja.
Alltså, Yang Jialiang, han slog ju Gio i i Indien, i New Delhi.
87. Va?
87.
Ja. Den här fransmannen då? Som...
Nej, Jiang Yaliang. Men sen fransk. Var det ju...
Nej, vad hette han då?
Som, Gatien.
Ja, som i 92 då. Så, ja. Nej,
sen var det ju Kong som slog JU-finalen 2000 i Sydney.
En kines.
Men vi ska ändå prata att kinesen som Trud ställs mot i natt kommer kännas inaktuellt när, om folk eventuellt hör det här. Men han är ju den bästa kinesen någonsin. För bordtennis har aldrig varit bättre nu och han är ganska överlägsen världsrätta. Och ja, han har ju krossat sitt motstånd på vägen fram till finalen.
Oj då, så att det kan bli stökigt för Truls.
Ja, jag kan säga så här, om Truls mot förmodan skulle ta det här, då börjar skriva om bragdguldet i Svenska Dagbladet, som ju går till lite löst början av december varje år, fast det är bragdguld. Alltså om Truls tar det här nu, då kanske de måste styra om tiden på bragdguldet, för det vore konstigt om Truls gör århundradets bragd 2021 och får bragdguld 2022.
Ja, det vore ju märkligt.
Vad säger du, Mats?
Risken är väl liten att det händer. Ja. Men i matcher i boxning och pingis och tennis så kan ju då en spelare vara urslag. Jag menar, det kan vara att de står och skriker utanför hotellet som de gör i fotboll ibland. Det var väl 2001 då England, Västtyskland, engelsmännen skrek utanför tyskarnas hotell till exempel. Väckte de mitt i natten och det händer ofta i fotboll. Mm. Alltså de skriker och tutar på biltutor och det så att de inte får sova. Och skulle
det är
då
lite den, fult.
Ja, inte sällan de gamla juggeländer.
Skulle till exempel en tennisspelare bli störd på natten av någon anledning så är han kanske bara 70% av sin kapacitet när det drar ihop sig sen. Så är det.
Just det, så att ljudisolering är för då.
Det är det, men vad tror du Mats, bragdjuryn skulle göra om Truls vinner VM-guld i natt? Är det så att Nils van der Poel får, det blir inte Nils, utan det blir Truls, vad tror du? Bryter de tids...
Är det långfärdsåkar?
Jag tippar på att det blir Nils van der Poel. Men det
kan inte bli James också. Blomgren då, har vunnit VM-guld i bowling, kan det vara någonting så?
Nej, det kan inte.
alltså, Nils van der Poel är osvensk. Någon sån har vi aldrig haft någonsin med det psyket och det huvudet.
Är det världsstjärna i långfärdsskiskor?
Ja, men när Stellan vann 71 bragdguldet, det var det snabbaste mötet i bragdguldjuryns historia när Stellan vann. Men då var ju pingisen mycket större än vad det är idag i medvetet även hos bragdjuryn faktiskt. Så att,
fast möjligtvis är medvetet fast inte till antal utövare i världen. Nej, fortfarande är det en världssport, eller?
Det är en världssport, Ja. Absolut, en riktig världssport.
Så tänk på många längdåkare, längdfärdsskidor, som har vunnit bragdguld i en miljö och en konkurrens som är kattskit jämfört med till exempel tennis eller pingis.
Men det är väl,
skidor är ju ett unikum just nu tycker jag, om man läser tidningarna. Det är ju inte klokt, alltså sida på sida ner, en av världens minsta idrotter.
Ja, men, det är sjukt. Det,
men det kan väl vara så att svenska folket vill ha framgångar vad det än vara må i vilken sport. Vi är ju inte så bra i många sporter längre som vi var förr.
Nej.
Det är vi inte. Hockeyn undantaget och definitivt hockeyn undantaget. Men så att de vill ha framgångar. Man vill ha vinterstudion från tidigare då, alltså nu är det nämnt. Och så där, och se svenska framgångar. Och Frida Karlsson har ju ett utseende som går hem kan man ju säga. Jag menar, herregud.
Är det någon böna då? Eller?
Ja, hon slog Johaug i
Det är ingen tillfällighet att tingarna slår på Fridan. Och nu med all rätt att det är seger mot Johaug.
Jo, men det är deppigt här. Alltså, om vi pratar bara för 15 år sedan. Dels var det individuell start, mycket, mycket roligare. Eller för 20 år sedan kanske individuell start. Men sen framförallt så var ju då de främsta skidåkarna från Italien, från Schweiz, från Tyskland. De valde längdåkning. De som var okej på skidåkning men jättebra på skjuta, de valde skidskytte. Nu är det tyvärr så att i Sydeuropa, de bästa skidåkarna, de väljer skidskytte.
Skidskytte, ja.
Så att det är bara i stort sett Norge kvar. Och så den sporten kommer dö, tyvärr, för det är den roligaste sport jag vet.
Men det är svårt att förklara psykologiskt varför tidningarna skriver så oerhört mycket om skidor. Det är klart, det beror ju på marknaden naturligtvis. Och varför tar svenskarna till sig skidor på det enorma sätt som är nu? Det är mycket större intresse för skidor än vad det är för fotboll och hockey just nu, även på landslagsnivå.
Mm.
Att utröna det, att kartlägga det. Jag
tror att du är lite på spåren att det är det vi har. Det är det vi kan fortfarande. Mm. Sen så är den här gamla tidens mästare lite som att prata om Thomas Wassberg. Han var ju inte det, men image av eremit, man i skägg, tyst kämpar. Det är ju det som lever kvar, Gammelsverige på något vis. Att folk söker Gammelsverige.
Det är sista spillran, tror jag, lite grann.
Ja,
av
lite så. Verkligen. Det är folkhemmet som försvann.
Precis. Folk tycker om de här äppelkäcka killarna, framförallt tjejerna i skidor. Alltså då de här som ser ut som man ska göra. Alltså fräschheten och friskheten personifierad. Frida Karlsson. Precis. Och Ebba Andersson. Och
rosiga kinder.
Och från Norrland också. Norrland, ja. Är jättefint. Så att, det är många parametrar till varför skidorna är så enormt stora i Sverige.
Läm och stor hela snoken som går ner liksom i...
Konstigt förresten att Marcus Hedner var från Skaraslätten.
Ja, det är jättekul.
Sen flyttade han ju
till... Gäller var det, va?
Precis. Duktig. Ja,
tack. Ja,
men ändå, ja, att han började.
Förr var de som kanske från Dalarna och kanske Värmland, Vassberg då. Ja. Men sen kom ju Thomas Magnusson från Motala plötsligt då.
Ja, just
mitten på 70-talet, eller 74, 73 och de,
ja, åren. Och han var ju kung 72, Thomas Magnusson.
72, 72.
Ja. Men sen var ju Mattias Fredriksson och Tobias Fredriksson Dal eller Värmland, va?
Det är möjligt. Vad jag är säker på är att Mattias Fredriksson är född 73, det är allt jag är säker på.
Han hade lite talfel, var någon.
Han vann också junior-VM-guld. Och han och Björn, nej inte Björn Dally, Thomas, vad heter han?
Alsgård, va?
Alsgård, ja. De var ju kungar i junior-VM. Och så det som blev stor sen var ju Alsgård.
Alsgård, ja. Mattias slog aldrig riktigt igenom, inte på den nivån i alla fall.
Han slog inte igenom alls.
Nej, han vann väl typ, han vann väl någon världskuppa, gjorde inte det?
Ja, men inte genomslag alls.
Nej, han vann inga OS-medaljer, var inga VM. Nej,
alltså, inte sett till sin uppburna talang. Nej. Så var det ingenting.
Kan vi prata lite om Per Elofsson bara, när vi ändå är inne på det?
Nu hoppar du från Fredriksson till Per Elofsson.
Ja, till en mycket bättre skidåkare och större talang än Fredriksson, som kanske var bäst i världen innan Salt Lake City, men som tränade ihjäl sig var nästan. Det var på att gå riktigt åt helvete för honom.
Han var som bäst i Finland 0-1, och då var ju fantastiskt.
Ja, i Lahtis, ja.
Och så vidare. Men sen kom ju Myrlägg då, Johan Myrlägg.
Och vissa historier pratade sig att det inte var därför, men det var ju därför. Det var ju för att det tvingade ju Elofsson att träna så mycket, trodde han. Så han blev övertränad och sen var han ju körd. Bara för att Myrlägg dopade sig så mycket.
Ja, och även med finnarna då, som Mika Myll eller vad, i Lahtis 0-1.
Uppvuxen i Trollhättan, pratar perfekt svenska. Det är inte alla som vet.
Det är helt otroligt.
Det var ju ett skandal-VM 2001 då.
Ja, det var ju... Jag kan bli lite förbannad fortfarande, tänker på det. Alltså.
Om vi säger ord hem och häss, kommer du ihåg det? Som det dopinggrejen som man hittar.
Ja,
det
är
hem
och häss.
Just spår av hem och häss.
I papperskoj någonstans, ute på
precis.
Stan.
Ja, visst.
Så jävla klant. Men klassiker då, på tal om dopingskidåkning. Österrikarna som letade med sprutor i armarna.
Ja, visst.
Har ni sett de bilderna? Du har sett dem, Mats också. Alltså, det är ju otroligt. När de, så påkommer han aldrig varit i hela sitt liv.
Hoffman.
Ja. Det är nästan synd om Hoffman, för att man kan ändå försöka att snacka bort det. Man kan försöka lura sig själv att det fanns inget där. Det låg i det där var inte mina grejer.
Nej.
Men med sprutan i armen är det ju svårt att prata bort det faktiskt. Så är det.
Men samtidigt då, så jag är förvånad över, han var ju spelare för Spanien då, Myrlägg. Ja, Myrlägg.
Ja,
så det sitter 2002 var det väl.
02, ja.
Och sådär. Så att där i hans hemland då, ja det var inte riktigt hemland, men i Spanien, där var det ingen som reagerade för att han var dopad.
Nej.
Så, men de bryr sig inte så mycket om längdåkning, men det var i Tyskland. Då var jag lagkompis med Jochen Behle till exempel.
Ja.
Det var ett tyskt lag som gjorde att de kom väl 3-4, som gjorde att Sverige fick glänsa och komma lite före.
Han blev väl utkastad först från Tyskland, va? För han har ju varit med och vunnit VM-guld, tror jag, med Tyskland. Men sen dopade han sig. Och sen var han avstängd Myhle, och så kom han tillbaka.
Ja,
men
det var så. Okay.
Bytte till Spanien, för att han var lite så här personen grata, om jag inte missminner mig, i Tyskland.
Okay.
Men sen, först så blev han faktiskt bara av med ett guld. Men sen, det gick ju till kass, hela de ärendet.
Ja.
Alltså gulden då, under Salt Lake City.
Ja.
Man hade inte hittat, man gjorde, det var någonting med tester som gjorde att man hittade inte nivåerna först. Sen så blev han av med allt.
Den här tiden så var ju under Arne Ljungqvists begynnande uppgång som jägare av dopade och sådär, så var ju Sverige var ju annorlunda i det avseendet också, som i många andra frågor. Sverige är ett undantagsland överhuvudtaget, även när det gäller dopning faktiskt. Man reagerade inte. Tyskland kanske, som Sverige reagerade, inte Norge på samma sätt. Sverige var ett undantagsland eller dopning verkligen, så att alltså då Arne Ljungqvist fick verkligen slåss och brytas ner av utlandet, som inte alls tyckte att det var så farligt med dopning.
Nej, Men det är bara att kolla hela, alltså östblocket. Folk är ju fortfarande hög volym där. Folk är ju, folk som dopade sig under den här tiden är ju idag. Alltså jag pekar med huvudet mot, eller fingret mot huvudet, för att vad heter hon? Katrin Krabbe, va? Östtyska.
Katarina Witt, va?
Katarina Witt var konståkerska, Krabbe var 100 meter.
Exakt.
Båda var dopade, så att ni hade rätt båda två.
Ja, men, båda var dopade såklart, för alla från Östtyskland var dopade. Och Krabbe då?
Katarina Witt var ju snygg.
Ja, Krabbe var inte lika snygg.
Witt var en drömtjej.
Ja. Ska vi nästan, måste vi googla? För Katrin Krabbe i alla fall då, hon hade ju så mycket defekter på slutet. Så att hon såg helt sjuk ut.
Nej, det tror jag blandar ihop. Hon såg snygg ut hela tiden.
Inte Krabbe, va?
Jo.
Gjorde hon det?
Alltså, du kanske inte har bildat efter karriären, men under karriären. Men däremot, så, alltså, inte var äldre än 25 när hon slutade.
Men ja. Witt var ju en 100-procentig damkvinna.
Men om värde flyttar från Saltsjöbo bo från kanske.
Ja. Alltså, jag ska bara stänga av. Låter från datorn, ljud. Vet du vad, snacka på nu.
Om vi ska knyta ihop lite, Jesper. Ja. Och Mats, så sa ju Mats precis, Arne Ljungqvist, hans uppgång. Om vi då ska prata, knyta ihop det. Mats, alltså Arne Ljungqvist, fall, det kommer ju aldrig. Han är väl 95 år nu.
Han är kvar,
han blir aldrig senil. Han är alltid knivskarp. Ja. Han lever alltid. Han är alltid dopingjägare nummer ett. Han är otrolig, Arne Ljungqvist.
Såg ni den dokumentären om...
Jag har sett den.
Om dem...
Alltså Ljungqvist är ju ett fenomen.
Ett fenomen.
En otrolig karriär som läkare. Mm. Och så vidare. Och
sen han är läkare i grunden, eller?
Ja. Och dopingjägare. Det var hans livsmission att hålla idrotten ren. Mm. Därav denna enorma arbetsinsats han har gjort. Och slagit verkligen mot väderkvarnar under många, många, många år. För inte bara i Östeuropa. Där var ju statsdopning. Diktaturerna, statsdopning. DDR till exempel, och Sovjetunionen. Men utan också i Sydeuropa såg man inte alls på dopning som man gör uppe i norr här och med Sverige i spetsen. Utan Sverige var länge ett otroligt utstående land i världen när det handlade om synen på doping.
Ja, och då är folkhems eller... typ min morfar som är väldigt Kalle Motvalls mot allting, då är hans argument så här: jo, men det finns säkert svenskar som har dopat ändå. Ja, men då får man ju visa dem svenskarna i så fall.
Jo, men
man kan
ju
inte bara presumera att det är
så. Det finns ju några, men det var på den tiden doping var tillåtet. På 70-talet var det inte förbjudet. Pelle Svensson brottan till exempel, som sen blev tog hand om Frank Andersson, eller Ricky Brors. De dopades ju, det erkänner man, det var inte förbjudet.
Nej, och precis, då kan man ju heller inte...
Linda Haglund däremot tog ju mycket stryk.
Ja,
mycket stryk.
Och Ludmilla såklart.
Ja, det är
om man nu
nu har vi bytt tidsålder.
Ja, och sen Thomas Johansson, brottan, 84.
Ja, men han var ju dopad när det var förbjudet. Linda Haglund var ju dopad en tid när hon trodde kanske att det var tillåtet.
Okej, ja, jag förstår.
För Thomas Johansson är den som är mest körd av dem.
Ja, det finns ju en rolig historia också med Thomas Johansson. Nu vet jag vilket år det var, 84 Los Angeles.
Ja, just det.
Som han blev dopad. Och då brukade radiosportens gubbar åka till olympiska centret då för att kolla på presskonferensen på morgonen om det har hänt någonting. Och jag var där ett par gånger och det hade ju inte hänt någonting. Så att, ja, visst. Men skulle den Peppe Eng åka en gång också? Han var jättesen dit och hade glömt bandspelarna och alltihopa det där.
Så Peppe Eng gör.
Ja, så han kommer in då efter 20 minuter då, och då är det ju ett uppställning utan dess like då, med Ingvar Oldsberg står och intervjuar honom direkt i tv hemma i Sverige. Alltså Thomas Johansson då. Och skandalen är ju ett faktum. Och så småningom då så tänker sig Peppe Eng då att han skulle på något sätt ringa in det här från en mynttelefon då på något sätt. Men han har inte växel, va? Så att han kom inte igenom med det där.
Och, i Los Angeles då, eller?
I Los Angeles. Så han åker tillbaka och hämtar bandspelaren då. För han måste ändå intervjua Thomas Johansson. De hör inte av sig överhuvudtaget. Och så gör han intervju då med Thomas då. Och sen sätter han sig i bilen och åker till hotellrummet på Ramada Inn då, där vi bodde. Och då ringer han till studion, till radion då. Och får tag i Tobbe Svensson först, och teknikern då, som sa att Bosse Gensel vill snacka med dig, Peppe.
Och han var chef då på...
Det var en utskällning som hette duga. Det var en utskällning. Alltså, tapeterna krullades i studion där utav vinddraget när Bosse skällde då.
Också pappa till handbollsmålvakten.
Peter Gensel.
Och Bosse som är hängiven, och det, han är avliden nu tyvärr. Men han var hängiven, och det har hängiven radion och sina arbetsuppgifter och det, så att han tog sig otroligt illa vid sig. Så han sa att efter en stund då, var har du bandet någonstans, Peppe? Spela över det. Men han var så nervös, Peppe, han spelade fram och tillbaka på den där rullbandspelaren då, i alla fall. Han hittade inte var det var någonstans, och teknikerna skrek åt honom, men jag kör igång då, Peppe, vi har jättebrått.
Man vet också hur du spolar på så gamla nagrullbandspelare, det finns inget direkt alls.
Nej. Och han fick hitta den, han hade mitt intervju, så backade han för långt åt det hållet, så tillbaka igen då, framåt igen då, han hittade inte början, och teknikerna skrek då att spela över det där, vi behöver det i sändning här nu, låt det slut precis nu, ni måste ha det där. Och Bosse, han hörde Bosse bara skrek i bakgrunden.
Oh, fan,
det. Jag förstår vilket trauma. Så var de hittande där. Och, ja.
Men hade Peppe så att säga gjort bort sig innan? Hade han lovat någonting? Det känns som att det låg saker i bakgrunden, att de var trötta,
ja,
på Peppe.
Han skulle ner då till det Stilla havet då, i alla fall, med och kanske surfa eller liknande då, när spelen hade börjat då. Så han måste ju ta till att åka ner på Sunset Boulevard och sånt där. Ja, jag åkte ner dit i alla fall. Och så vidare.
Utan och glömde att, bort
utan,
jobbet
utan
då?
Utan att fråga om lov. Och,
ja, oj då.
Och då var han ju där i alla fall och hade det jävligt trevligt. Och det, ja. Så det började, sen hände ytterligare saker. Så att det här var kulmen.
Det här var kulmen.
Kulmen på hans karriär under OS 84 Los Angeles.
Ja, Peppes tjej och superkatastrof, eller ja. Sannolikt 84.
Tänk, men han brydde sig inte, förstår du?
Peppe?
Nej, det rann av honom.
Han satt där med den där rullbandspelaren. Ja.
Och hans grej är inte bry sig.
Och sitter bara fortfarande med rullbandspelaren.
Jag tycker vi skiter i fotbollen.
Ja, vi
finns så mycket, det finns så mycket fotbollspoddar annars. Mm. Det enda jag skulle ta upp var i Norge att det var kaos i en match.
Hålade ju mål, men han är inte med i landslaget.
Nej, och det var kaos i en match här i veckan. Ja, där det var en spelare som knuffade sin egen målvakt så att han blev utvisad. Alltså i samma lag, vilket är... Men målvakten filmade nämligen så att spelaren blev utvisad.
Men Håland är ju tillbaka nu. Jag såg att han gjorde mål för Dortmund, 3-1-målet. Och han skulle vara borta till december. Det är snart december i och för sig, men han skulle vara borta till mitten av december.
Precis,
men är fortare än någon trott tillbaka, ja, på banan.
Och han snittar ju likväl ett mål per match, vilket är otroligt.
Och det är roligt också att om man säger det som låter så trevligt. Jag ska knusa dig, Jag sa det till ett gäng norrmän när jag gick in i ett rum. De ser förskräckta ut. Det betyder att jag ska krossa dig. Så det är jätteotrevligt, fast det låter så trevligt. Så det,
allt på norska låter ju trevligt.
Ja, ska jag knusa dig? Nej, jag ska krossa dig. Ja.
Men när Håland når sin topp då så småningom, som spelar, om man inte blir skadad.
Menar du nu Lars Håland, längdåkaren 87, som kom femma?
Men kommer Håland att bli topp 2 i världen?
Jag tycker att han är lite sämre än Mbappé fortfarande.
Ja, jag menar
Mbappé-etta.
Det är ju en talang som går ut över alla.
Du har ju en kille i... ska prata lite fotboll då. En kille i Köpenhamn som är 16, jag kommer inte vad han heter. Han är alltså 16 år, gjorde mål nu i veckan.
Ja, en svensk som gjorde mål, eller hur?
Ja, fast killen är väl dansk, va?
Ja, skitsamma, han kommer inte bli något. Han är så pass bra så tidigt, då blir det ingenting. Det är som Peter Vogt som gjorde som var den yngste allsvenskan någonsin att spela i Brage. Sen hamnade han i IFK Göteborg. Det är för tidigt, de är så, kommer i puberteten när de är 12.
Ja, det går liksom. Även Ödegård då som
Ödegård, norrmannen, ja.
Det är visserligen helt bra, men de som, kommer inte bli något.
Det blir inte, vet annat, Johnny Rödlund
som spelar Enköping i Allsvenskan.
Det är ett praktexempel på det vi snackar om.
Ja, och var i Norrköping var också.
Ja, men han spelade aldrig Allsvenskan i Norrköping. Han var Allsvenskan i Nyköping. Så en säsong var de där i Allsvenskan.
Varför gick det så snett för Johnny Rödlund?
Han gick han till en holländsk lag? Eller?
Det var han säkert.
När han var 16 typ, och sen så var han borta, men sen blev det ju säkert ingenting för
honom. Ja, det blev allsvenska med Nyköping då, om jag ska upprepa mig.
Nej, Enköping. Nu är det vodka.
Enköping. Ja, ska vi avsluta?
Det är jättetrevligt, hörni. Vi får se. Jag tycker vi ska fortsätta nästa gång diskutera. Vem kommer egentligen bli bäst i världen? Är det Mbappé? Är det Haaland? Eller är någon av dem chaufer, liksom, någon unge kräver? Det tror jag inte.
Det måste bli Mbappé.
Ja, jag tror det också.
Absolut.
Hörrni, tack för idag. Mm. Det här ska ut nu. Jag ska blåsa på killarna. Men Mats, alltid i podden, en tradition från dem idag faktiskt, det som vi gjorde förra veckan. Kan du köra en imitation för oss?
Beställningar.
Ja, men kör en...
Jag kör ju att det är Lars Lerin när det ska vara spontant.
Va? Ja, det är bra. Ja. Lars Lerin är bra.
Jag heter Lars Lerin, jag kommer från Värmland och jag är konstnär, jag är gift med junior.
Det är bra, Mats. 4 av 5. Varje decimeter
är en hundradel sekund. Det är bara att åka och inget annat. Ingen mening med att prata. Ingemar är tyst och kör.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.